podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är ganska tröstlöst november just nu. Det är så grått här ute som man tror att november driver med oss. Det är måndag dessutom. Det är den 18 november och vi ska prata inrikespolitik. Och med oss för att göra det har vi Ulrika Schenström som är moderat.
Hallå.
Hallå. Och vi har från Aftonbladets ledarredaktion har vi Lotta Heirinen.
Hallå, hallå.
Hallå. Och Anders Lindberg.
Hallå.
Och jag heter Anna Andersson. På tal om tröstlöst tänkte jag nästan lite taskigt säga. Så illa kanske inte det, men det ser lite taskigt ut. Det är lite svårt läge. Liberalerna hade landsmöte den gångna helgen. De gick in i det mötet med en mätning som vi i Aftonbladet publicerade, som Demoskop hade gjort, som vi publicerade i fredags. Där hade de 3,9%. Och de ligger ju där och sprattlar. De har liksom blivit det nya KD. De ligger där vid spärren. Medan KD nu ligger ju stadigt över. Ja hörni, vad är ert intryck av det här landsmötet? Har partiet samlat ihop sig under Nyamko Sabuni?
Alltså de verkar ju vilja ha Nyamko Sabuni. Så är det ju. För det var ju inte några tveksamheter när hon blev vald.
Nej, alltså det var ju ett splittrat parti ska jag säga. Alltså det var ju en Ullenhag-falang och
precis,
en
Sabuni-salang. Nu verkar inte någon vara arg längre.
Nej, det där har de släppt.
Ja, det där verkar de ha släppt.
Okej, okay, det har
de gett upp.
Eller, ja, det var ju, det är inte ett sätt att se på det. Men jag... Ja, jag vet inte. Den här aktiva dödshjälpen, alltså den här morgonen började väldigt deprimerande med den här domen som idag...
Just det.
Med den här mannen som
han
hade...
Han dömdes för dråp.
Ja, precis. Ett och ett halvt år eller någonting sånt där. Jag tycker att det är... Jag tycker det är obehagligt faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Det finns säkert massor med behjärtansvärda saker i att man kan behöva dödshjälp.
Nu känner jag att vi kanske behöver lite inramning.
Att lite sol
du associerar kanske... till dödshjälp här med, när vi pratar om liberalerna och Ulrika.
Ja, de har ju vill ju ha det. Det vill ju tydligen ja. Moderaterna också ha. Så kommer det här i morse så att det blir så mycket på...
Jag tänkte mer att om man låg på 3,9% så kanske det inte skulle vara så här top of mind-frågor. Liksom. Vinner man verkligen val?
Nej, jag tror inte det.
På det.
Nej, jag tror inte det.
Men det var ju inte det enda hon sa, Sabuni. Hon sa också att alla utanförskapsområden...
Men de skulle utreda det här. Jag bara säger att det låg top of mind i mitt huvud okay, att det här hände.
Och kanske säger någonting. Lotta, vad säger du?
Nej, men alltså jag är ju liksom... verkligen rakt född in i Jan Björklunds skola på något vis. Och det här är det jag alltid har förknippat folk, alltså hela min politiskt vakna liv har ju liksom Folkpartiet varit Folkpartiet och inte Liberalerna, och det har varit liksom skolpolitik och inte någonting annat.
Eller det
har
ju liksom varit deras,
precis, ja till EU, det kommer man väl ihåg från vart femte år ungefär, men nej, men så här, och utan liksom så här, nu har ju det här Jan Björklunds skolprojekt har ju någonstans bevisligen gått åt pipan liksom. Det såg vi för flera år sedan, så att liksom vad Liberalerna har kvar som sitt USP eller sin liksom sitt sälj till svenska folket, det är ju helt obegripligt. Och än så länge så har ju inte Nyamko Sabuni kunnat ersätta det med någonting, även om hon nu försöker gå in i de här utsatta områden frågan som vi väl kommer att återkomma till under det här poddet.
Det kommer vi att göra. Jag tyckte när man tittade sig omkring, liksom läste liberala ledarskribenter, en viss uppgivenhet även hos dem. Mm. Har de skäl att känna så? Alltså
det är ju ett parti som håller på att liksom utplåna sig självt. Och tittar man på det här valet de stod i, Erik Ullenhag eller Nyamko Sabuni, så var ju Nyamko Sabuni på något sätt den här kandidaten som skulle vara provocerande, som skulle slå, som skulle vinna tillbaka de här från SD, alltså den typen av folk. Och sen har det liksom inte blivit något. Och det där är naturligtvis, jag tror att det skapar en känsla också i partiet av att liksom, nu har man försökt med det här.
Men har de verkligen försökt? Hon valdes alltså vid halvårsskiftet.
Ja, men hennes tal till exempel på landsmötet, det var jätterörigt. Och det var lite som det här i somras när de hade, om ni kommer ihåg Almedalen, ja, när hon pratade om elvägar.
Just det.
Men det är ju viktiga frågor, men det är på något sätt... Det paketeras på ett sätt så att det blir liksom ingenting.
Och sen är det också konstigt, alltså Liberalerna eller då tidigare Folkpartiet har alltid haft väldigt många akademiker som har samlats kring dem, och det har varit väldigt mycket forskningsbaserade saker, man har varit alltså, lite finare, lite bättre än alla andra så att säga. Och så verkar det ju inte vara just nu direkt.
Men jag tycker också att det är så märkligt, för att det känns som att det finns en lucka ända sedan liksom Moderaterna har gått högre ut och de konservativa vindarna blåser. Alla älskar DNs och Expressens ledarsidor. Alltså, eller liksom, de har också profilerade röster bakom en mer liksom socialliberal linje i svensk politik som ingen riktigt... Alltså jag begriper inte varför Liberalerna inte kan... Alltså känner jag att där skulle det faktiskt finnas ett tomhål att fylla för dem som parti?
Ja, de skulle ju kunna sno moderater som tycker att Moderaterna har gått för långt höger ut och vara lite mer forskningsbaserade, se på de stora penseldragen, vad behöver vi göra åt den? Borde vi ha en ny skattereform? Borde vi göra något om pensionsfrågan? Ja, ni vet, jag kan fortsätta länge på det här med reformerna.
Men omger sig Sabuni med fel folk då? Är det 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 beror på? Eller varför lyfter inte det här ledarskapet? För det har du ju inte gjort.
Men de kanske har valt fel partiledare. Alltså det kanske var så att det var någon slags fortsättning av Jan Björklunds linje, även om det var så att den hade sina brister den också. Men ändå att den var ändå hade en funktion i svensk politik. Ja, men det finns inget socialliberalt parti. Det är ändå en nisch du skulle kunna ta. Det finns ganska många så här batongpartier. Så att det är tufft för Nyamko Sabuni att tävla med KD och SD och M om väljare. Alltså det finns ett litet tomrum där just nu som bara Annie Lööf besitter.
Men det är väl det problemet,
men de
som man kan säga att alla andra partier faktiskt också har problem med. Och det är denna besatthet av SD som ju har lett till någon slags förlamning istället och leder till att de är störst i opinionen.
Mm, samtidigt är ju Sabuni väldigt tydlig själv med så här, just att de inte ska förhålla sig. Hon säger ju precis som du, vi måste sluta titta på SD och fatta.
Jo, men då måste man ju också leverera politiskt innehåll och inte bara säga det, för att en partiledare är ju alltså inte en politisk kommentator utan är alltså en partiledare som ska leverera politik.
Okej!
Men det är väl det tyvärr...
Och ringa visor!
Men det är väl det också som just nu finns... Alltså, man kan ju vända på det och säga också att den politiska mitten där hon skulle vara är ju fylld med folk. Alltså Centerpartiet är ju där, miljöpartisterna är ju där, många moderater hade ju egentligen velat vara där, en hel gäng sossar vill vara där. Alltså det finns väldigt många röster där egentligen ingen sticker ut. Men det som jag tror hade kunnat sticka ut, det var just den sociala dimensionen hos liberalismen. Därför att liberaler i Sverige i väldigt hög utsträckning är ganska hårda när det gäller sociala frågor. Alltså det är hårt och brutalt och arbetslinje.
Alltså du menar de politiska liberalerna?
Ja, politiska liberalerna. Alltså det är hårt och brutalt och arbetslinje och ställa krav och bry sig och den typen av retorik. Och det är klart att en Bengt Westerberg liberalism som liksom såg till människor istället hade säkert haft ett utrymme liksom. Speciellt nu när sossarna lite imploderar så finns det ju väljare att ta.
Lite Barbro Westerholm-falangen kanske.
Ja, kan vara. Jag vet inte. Hon,
den här gamla drömmen om att slå ihop Centern och Liberalerna. Är det nu det kan hända? Att de bara liksom lägger sig ner och dör och går upp i Centerpartiet?
Ja, men de tycker ju ingenting som Centerpartiet.
Okay.
Jag förstår
inte
riktigt
hur de skulle kunna göra det. Alltså, om det värsta för en centerpartist är att flörta med SD, så blir det väl lite svårt då med dagens liberaler.
Ja, det har du faktiskt rätt i. Det blir lite svårt.
Ja.
Hur lång tid har så bor ni på sig? Mandatperioden ut eller?
Alltså om man kollar på Maria Leissner som ju var liksom också en ledare, många likheter ändå med Sabuni. Hon föll ju när opinionsmätningen, om jag inte minns fel, gick de under 3% mer permanent. Då bytte man ju ut henne. Men det är klart.
Kan hon var med i ett val?
Nej, hon har aldrig varit med i ett val.
Men vilka
eller Håkan Juholt har ju varit samma sak, att liksom, blir mätningarna tillräckligt dåliga då har man då
så hon tufft. Kanske inte ens har mandatperioden på sig alltså.
Jag skulle inte satsa min skjorta på det, nej.
Vad har Liberalerna kvar för andra alternativ?
Det känns... Du menar de liberala väljarna eller?
Nej, alltså om de nu skulle behöva byta ut Sabuni, var liksom, så här, det är inte många partister de har till att börja med. Liksom.
Nej, de bytte ut stora delar av sin partistyrelse också, noterar jag. 14 av 25 är nya i partistyrelsen. Så det verkar ju som att de ändå försöker med något förnyelsearbete i partiet. Inklusive partisekreteraren är ny också, såg jag. Mm. Ja, nej, vi är stumma, vi saknar ord, lite som Liberalerna.
Men det finns ju några kvar, alltså Johan Persson dyker ju upp i riksdagsdebatterna.
Mats Persson. Mm.
Mats Persson. Mm. Nej, men sen så finns väl Ullenhags lilla falang där i ett hörn ändå. De kanske kan hosta upp något annat namn som är mer valbart.
Mm. Ja, det verkar inte, traditionen går ju inte åt att man måste ta någon från riksdagsgruppen än. Men jag tycker kanske att den här är lite prematur i den här diskussionen.
Okej, okay. Förlåt Sabuni. Vi återkommer i frågan om det blir aktuellt, kan vi väl säga. Ja, men så här, man har många gånger räknat ut KD också historiskt. De har alltid legat. Vi får se, vi får se. Men som jag sa inledningsvis så publicerade vi i Aftonbladet en opinionsundersökning i fredags om Demoskop. Men den stora nyheten där var ju inte att Liberalerna låg under spärren, utan det var ju att SD nu är största parti. Det kom en SIFO-mätning som Svenskan publicerade som visade ungefär samma sak. Mm. Blev ni förvånade?
Nej.
Nej.
Nej, ja, men tidsfråga har det väl känts så.
Ja, nej, inte jätte faktiskt.
Ja, och då ska vi säga att det var ändå Socialdemokraterna som var näst år, 22,2, och Sverigedemokraterna hade 24%. Moderaterna ligger nu nere på 17%, Ulrika. Mm. Varför ser det ut så?
Ja, alltså det är ju likadant som för Socialdemokraterna. Att Socialdemokraterna ligger på 22% är ju kanske unheard of. Moderaterna har ju ändå gått upp och ner ända sedan Hedenhös och gått någonstans mellan 11% och 30%.
Ganska vitt spannar.
Ja, men jag tror också att Moderaterna går ner på grund av att man har bestämt sig för att man vill inte prata med alla, men ja, frågan är ju egentligen inte någon stor längre. Man har valt SD-inriktningen, att man kan tänka sig och så, och jag tror att det finns en del där som kanske inte tycker att man ska gå höger ut, utan kanske att man ska gå. Men sen är det ett problem. Alltså, framöver tror jag verkligen att vi går mot ett kanske vissa delar av välfärden mot ett mer förstatligande. Jag tror vi går mot mer regleringar i samhället. Apropå Facebook och alla andra sådana typer av plattformar behöver mera regleringar. Jag tror att de avknoppningar som gjordes i välfärden på 80-talet har man inte reglerat tillräckligt. Vilket har gjort att de företag, vilket jag sa förra avsnittet också, företag är alltså inte banditer allihopa. Men precis som våra banker och finansiella instrument har väldigt mycket reglering, oavsett om det är privata alternativ eller inte, så har jag alltid undrat varför man inte gör de här regleringarna även i våra välfärdsföretag. Så de som tar hand om våra plånböcker och de som tar, de är väldigt reglerade, medan de som tar hand om oss själva så att säga.
Och hur menar du att Moderaterna plockar upp den här bollen?
Jag tror att om man går mot en sån inriktning där inte avreglering är en stor fråga, utan mer är en reglering av en avreglerad marknad, så tror jag den blir komplicerad för moderata väljare. Och går man dessutom ut och inte gör de här riktiga reformerna, och så försöker och det som Moderaterna under nya Moderaterna ändå blev, nämligen ett statsbärande alternativ till ett annat väldigt, väldigt långsiktigt statsbärande parti som Socialdemokraterna, om man inte vill vara det, utan att man hamnar i en situation där det man levererar är öppettider på söndagar för Systembolaget, aktiv dödshjälp, alltså alla de här grejerna som, det kan vara jätteviktiga frågor för någon, men om man inte samtidigt levererar de breda reformerna på ekonomi, jobb och välfärdsområdet, så tror jag då ses man inte heller som ett ordentligt statsbärande parti.
Jag tänkte också på, jag tror vi han snuddade vid det förra gången, det här misstroendevotumet mot Morgan Johansson, och att Moderaterna och KD hoppade på det. Stärker inte det intrycket av att SD som leder oppositionen?
Jag är inte så säker på att de leder en opposition. Jag är inte säker på att de kommer att klara av att leda en opposition. Men det jag tycker är tråkigt är att om man vill vara statsbärande så tar det väldigt mycket tid att göra riktiga reformer och basera politiken på de problem vi står inför och inte kanske populistiska utspel, vilket jag tycker i och för sig att de flesta partier håller på med just nu. Och det som SD har fått göra är ju att de har fått kommentera hela tiden, och de är inte heller kommentatorer av politiskt slag, utan de är också ett parti som bör leverera reformer och en budget som går ihop. Och jag ser inte några nya sådana. Vi står inför jättemånga saker framöver, apropå det här med hårdare reglering när det gäller vissa saker och kanske förstatligande av någonting. Och tittar man in i framtiden så kanske det är det vi måste diskutera. Inte bara det, men alltså breda skattereformer. Om kvinnor kommer att dominera arbetsmarknaden på kvalificerade jobb, eftersom de är de som pluggar idag. Ja, vad kommer det innebära för inkomstskatter, kapitalskatter? skatter, pensioner, allting sånt här. Det är det här man måste göra om man ska vara statsbärande. Vi kan inte hålla på tjafs om gängbråk varje dag. Det är ett jätteproblem med gängbråk. Det är ett jätteproblem i Malmö. Men då måste man ju vara här och nu och samtidigt kika in i framtiden och leverera dem svar på de samhällsproblem.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Problem vi ser om 10 år.
Vilket brandtal, ja, Ulrika Schenström.
Jag är så trött på det.
Vill Lotta Anders fylla i någonting, nej, om Moderaterna?
Vi sitter här bara helt generella
känslan. Men jag tror att du har rätt i detta. Men jag tror att om man ska fylla det med lite innehåll sakmässigt också. Alltså inte bara spelteoretiskt vad man ska hantera.
Ja, det var inte det jag sa, tvärtom.
Jo, men om man ska fylla det med lite konkret innehåll så. För jag tror ju att du har rätt i analysen av liksom M och S problem. Men om man tittar på välfärdsstaten exempelvis, som ju är, jag skulle säga, är S problem, så handlar det ju om att man nu helt enkelt inte har en kostym som, alltså kostymen är för liten jämfört med de förväntningar som finns.
Och budgetkostymen?
Ja, alltså hela samhällsapparaten är för liten. Om man tar ett konkret exempel, den här stora operationen nu polisen drar igång, operation Rimfrost, för att bura in alla de här gangstrarna. Då visar det sig att det finns inte häktesplatser att sätta gangstrarna i. Och sen tittar man lite noggrannare.
Det var ju kö på rättspsyk också, såg jag.
Ja, men då finns det heller inte fängelseplatser att sätta dem i om de ska döma dem. Så att hela apparaten är för liten. Alltså tittar vi i förra veckan så ser vi sådana här larmrapporterna som kommer från SKL hela tiden. Det är för lite pengar i princip varenda verksamhet. Sjukvården har för få platser på akuten, äldreboenden finns det inte tillräckligt för att komma in på, barnomsorgen fungerar inte, skolan tar bort speciallärare, tar bort sånt i Stockholm nu, man drar ner de här tilläggsbeloppen i Stockholm för barn med särskilda behov. Det kommer bli katastrof i välfärden, och det är klart att en socialdemokrati som inte levererar välfärd är ju ett parti som hamnar lite vilse vid sina rötter. Och det konkreta här då är naturligtvis att göra det. Men det känns lite som att man är fast i januariavtalet, man är fast i olika saker, så man kommer liksom inte vidare. Och det gör att hela idédebatten blir på något sätt, hur ska vi genomföra ett avtal som ingen vill ha? Mm. Och det blir ju en jättekonstig liksom politiskt samtal.
Vad ska man göra? Ska man slänga januariöverenskommelsen över bord?
Jag tror man måste förhandla om den. Och jag tror man måste inse det, att ett avtal som tecknas när man ändå lever i någon mening i en högkonjunktur, när många av de här problemen syntes, men det var inte top of mind i debatten, som gängbrottsligheten, som välfärdskrisen och sådär, då får man också gå tillbaka och förhandla om. Alltså ett avtal kan inte gälla i 4 år som är liksom obsolet efter ett halvår. Det funkar inte.
Men tror ni, på riktigt, är det möjligt? Kommer det här att hända? Lotta?
Nej, men man kommer ju vara illa tvungen eller hoppa av. Det finns liksom inga... Alltså om
det här kommer inte att hålla fram till valet.
Nej, det tror jag inte. Men någonstans, liksom, jag håller med om det ni har sagt också, att det politiken måste göra är ju att leverera politik och helhetslösningar på samhället som svarar på problem som folk ser. Moderaterna levererar just nu bara problem som Benjamin Dosa ser. Det är liksom ett problem. Samtidigt så är Socialdemokraterna typ Sveriges mest utbrända parti. Eller, alltså, och det funkar liksom inte om man vill... Om man ens vill ha ett klimat inom sig som faktiskt är på något vis visionärt eller nytänkande eller reformorienterat. Och det finns liksom inte, jag tror att sen 90-talet så har liksom helhetssynen på välfärden och det politiska systemet försvunnit. För då får man en ekonomisk kris som gör att det politiken behöver orientera in sig på är, vart kan vi hyvla, på vilka poster kan vi spara? Och då tappar man helheten. Med ett sånt liksom besparing som jag säger, jag säger vare sig bu eller bä om det, men det är självklart att man hamnar där. Och idag så står vi istället inför ett politiskt läge där man lappar och lagar efter vad som är aktuellt i medieflödet, men inte där heller. Exakt. Och precis som du säger, Anders, att så här, de resurserna finns inte ens, då behöver man liksom styra om resurserna utifrån, exakt, ett medieflöde från pusselbit A till B, och plötsligt så hänger B inte kvar längre, och så fortsätter saker och ting att vara trasigt och går och vittrar liksom sönder inifrån desto mer. Där måste vi ha partier som svarar på det. Självklart så kommer SD kunna hoppa in med sina enkla svar om ingen annan liksom går in med någon sorts
Jag märker ju också
statskostym på sig liksom.
Alltså de här alltså skol friskolreformen. Vissa delar där av dem verkar ju inte funka, att eleverna faktiskt inte lär sig någonting. Och då kan jag säga att träffar man traditionella moderater, sådana som ni skulle kunna liksom, som har pärlhalsband.
Ni förstår, se är en moderat.
Ni vet, en sån moderat som till och med har sån här moderattäcke, ni vet, en barberjacka.
En sån kviltad historia på sig.
Ni vet, sådana. När man sitter och pratar med sådana och pratar om skolan, då vill de inte ha friskolereformen längre, därför att de inte tycker att deras barn lär sig någonting. De vill ha en statlig skola. Kan ni tänka er det?
Knappt.
Nej, men jag kan mycket väl tänka mig det. Jag tycker att, men jag tycker att på båda höger och vänster alltså kant så är det en massa sådana omprövningar. Nej, men det är en massa omprövningar som måste ske. Och det är klart att i någon slags kulturkrigsscenario där en massa struntfrågor hela tiden hamnar, det blir liksom julmintemust som blir liksom debattfrågorna i samhället. Det är klart att traditionella seriösa partier lackar ju ur. Alltså, när man inte diskuterar, och jag kan ju se, om jag tittar på liksom regeringskansliet, de partierna just nu. Alltså förr pratade man ju om att partier regerade sönder sig. Här har vi partier som förhandlar sönder sig. Mm. Och du får en förhandlingskultur kopplat till regeringsmakten som hela tiden så här minsta gemensamma nämnare har veto mot. Och det är klart att då kan du inte göra stora samhällsreformer, därför att det finns alltid någon någonstans i det här fyrpartisystemet som har veto mot allting nytt. Och problemet blir ju att då bromsar ju regeringsmakten in och stannar. Så på ett sätt så kan man ju säga att den här regeringen just nu håller på att hamna i den fällan som den alliansregeringens andra mandatperiod var. Att du har liksom gjort de saker du ville göra, som du kunde göra, och nu så börjar du tugga fast. Och då vet du vad som hände, då förlorade ju alliansen det valet. Och jag är ju orolig att om inte S i alla fall rycker upp sig nu, så ser vi fram emot liksom en fortsättning av det här opinionsläget. Och då tror jag 22% för sossarna, det tror jag de ska vara glada för.
Tror du har helt rätt i det? Alltså, om inte sossarna rycker upp sig nu så kommer det att se ut så här. Och kanske de blir ännu större Sverigedemokraterna.
Men det har väl man också sagt i 10 års tid någonstans. Ja. Men frågan är hur man gör det. Jag tror att det finns någonting i Socialdemokraternas partikultur som liksom... Men det är ju inte så glatt innanför de dörrarna, kan man väl säga. Och det har det ju aldrig varit. Man firar liksom ingenting. Det finns liksom ingen... Allting är ett misslyckande för att alla tänker tillbaka till... Alltså en tid som jag aldrig har levt i, att S har 50%, 40-50%.
Det är ingen i det här rummet tror jag som har levt i det.
Men vi vet att det var ganska länge sedan. Och det är därför jag menar att man liksom upprätthåller någon sorts utbrändhetskultur. Att man aldrig är tillräcklig. Ingenting är bra. Minsta lilla nya försök... Om det misslyckas så är det liksom katastrofalt, och då vågar ingen göra någonting som är nytt. Och liksom. Alltså det finns ju liksom någonting som man behöver ta tag i också på liksom från ett organisatoriskt håll.
Ja, men ring kanslihushögen. Några av dem lever fortfarande. Kan du
fråga dem? Det är väl det här idén med att riskminimera sig in i alla processer. Ja. Att liksom du ska riskminimera bort alla politiska risker och så står det
rätt
till slut.
Jo, men detta beror ju på att våra politiker ser sin politiska... roll som en karriär och inte ett kall, vilket gör att man hela tiden ser riskminimeringen som en religion faktiskt,
och det där
för att behålla sin position. Jo då, det är väldigt många.
Lotta?
Alltså visst, det finns en karriärkultur som inom politiken, säkert inom alla partier, som eller åtminstone de som har haft med regeringskansliet att göra, som är bitvis osund. Men jag måste ändå säga att jag har ändå träffat ganska få politiker, vare sig det har varit på riksplanet eller på lokala planet, som faktiskt, alltså kanske mer vanligt på tjänstemannasidan, men liksom att politiker ser... Alltså inte ser det som ett kall, som inte har liksom en sorts väldigt seriös ingång i det. Och sen så försvinner man bort i just den här förhandlingslogiken som Anders pratar om och så vidare. Liksom en,
ja, eller maktposition.
Ja, men jag vill inte vara så cynisk.
Ja, jag är fullblodscyniker.
Och Ulrika har varit lite längre i svängen.
Ja, precis.
Vi har varit inne på krimfrågan, som fortfarande överst på dagordningen får man väl säga. Igår så satt Stefan Löfven i Agenda och skulle svara på frågor, detta i en enskild intervju med Anders Holmberg. Hur tyckte ni han klarade sig?
Det var lite flummigt, va?
Ja, han levererade ju faktiskt inte vad man skulle göra ordentligt. Det fanns säkert flera saker som var bra. Men jag tycker nog att som statsminister i rådande läge, där det är ganska akut läge med en massa särskilt unga pojkar som skjuter varandra, så tror jag man kanske måste leverera någonting handfast. Jag har sagt hela tiden, skicka ner någon sån här stenhäxor och röja upp där nere. Och jag vet, Anders, att det inte finns några platser för det ena eller andra. Men alltså, det är inte så att, alltså, kan vi åka till månen så borde vi kunna röja upp i Malmö.
Och göra en tunnel i Hallandsåsen. Men jag tror ju att polisen gör rätt mycket. När man pratar med polisen, man pratar med NOA, de är ansvariga för det här på nationell nivå, då pratar man ju just om behovet av kraftsamling. Att man kan ta befintliga resurser och kraftsamla för att liksom lösa just den grova organiserade brottsligheten. Och att det blir en respit. Men man säger också, om man är jättetydlig med det, att det blir bara en respit. Därför att återrekryteringen idag är så stark att du kommer att återrekrytera nya gangstrar till de här positionerna. Och kring marknaderna för liksom cannabis, för kokain, för vapen, så sker det en kapprustning mellan de olika aktörerna som nästan som en militär kapprustning. Där förr kanske räckte att man slog varandra på käften, sen räckte det att man hugg en kniv och nu ska man skjuta varandra. Mm.
Och spränga en bomb.
Och den kapprustningen fortsätter ju. Ja. Så även om man kraftsamlar och griper liksom toppskiktet så kommer det ju komma nyrekrytering.
Vad tyckte du om Löfvens insats i Agenda?
Ja, jag tycker väl att det var väl kanske bristen. Att jag tror att Löfven, jag tycker han är väldigt tydlig och jag tycker att han pratar bra medkännande om brott och brottsoffer och så vidare. Och den här polissatsningen är en bra satsning. Operation Rimfrost, som den här stora satsningen, den är en bra satsning. Men sen finns det då ett dilemma, och det är att 100 kommuner ungefär kommer att gå med underskott i år. Och när man pratar om förebyggande arbete, då är det skola, det är socialtjänst, det är långsiktigt arbete man menar. Och det är ju precis det som skärs ner när man nu skär ner samhällskroppen som en konsekvens av den här budgeten. Så jag tror ju att den ena sidan är det här hårda tagen och poliserna. Men det andra, det kommer att vara en systemfråga som handlar om skattenivåerna. Som handlar om att mycket mer av vårat samhälles pengar måste in i och se till att alla unga klarar skolan. Att socialtjänsten kan omhänderta unga i riskzonen. Att liksom hela det här kringet fungerar. För gör det inte det så kommer du, visst du griper några, men sen kommer det en ny rekrytering hela tiden.
Det jag reagerade på
så lite grann. Så det är en långsiktig fråga, men jag hade velat höra ett sånt resonemang.
Ja, men för det jag reagerade på lite grann i intervjun, det var ju det här att de frågade vad hade vi kunnat göra tidigare. Att vara alla överens om det här är en utveckling som har byggts upp under flera decennier. Och då var Löfven väldigt noga med att säga att det hade inte bara varit SOSA som har styrt, och det är ju helt sant. Men det verkar liksom inte finnas någon rannsaker, för man undrar ju verkligen som medborgare, vad hade vi kunnat göra annorlunda? Varför kan man aldrig få sådana svar från politiker?
Jag tror det finns jättemycket rannsakan man kan göra i de här frågorna, och just, men det är igen liksom, att det är den här helhetssynen på välfärden och på systemen och allting som är kring, som gynnar rekryteringen, som där det saknas. Det jag är glad över att Stefan Löfven ändå gjorde var att han vägrade liksom att rakt av koppla ihop det till invandring och asylrätten och så vidare, och faktiskt pratade om fattigdom. Jag bor i ett av de här utsatta områdena i Stockholm, och jag menar, står man i ICA-kön i Husby så upplever man liksom fattigdomen där direkt. Alltså det kan vara korta köer, men det tar jättelång tid att ta sig från slutet av kön till kassan. För att alla som står framför en i kön behöver dubbelkolla. Kostade det här verkligen så här mycket? Kolla kvittot, men vänta, jag trodde att det här var på erbjudande. Eller liksom rassla fram sina rabattkuponger och så vidare. Alltså fattigdomen är utbredd, och samlar du väldigt många personer i väldigt utsatt situation, arbetslösa, i liksom på en väldigt liten yta, och dessutom liksom plockar undan samhället och alla samhällsstrukturer därifrån, då är det självklart att man står i den här situationen. Men det är ju många saker som påverkar. Det är ett helt system som driver fram det här. Och då är det liksom bostadsmarknaden i storstadsområdena. Det är integrationen. Det är skolan. Det är liksom en avskaffad socialtjänst i princip. Och för att lösa det på lång sikt, då måste man ju faktiskt ta tillbaka liksom helhetssynen på samhällssystemen. Och därifrån så finns det ju massa saker som man kan vara självkritisk mot. Men till exempel det fria skolvalet, eller liksom delar där som inte har reglerats tillräckligt bra. Hur bostadsmarknaden är uppbyggd i storstadsområden. Det finns ju skitmånga grejer som har gått jättefel.
Mm. Och vi ser det här är lite brandtalens avsnitt, känner jag.
Ja. Det var bra brandtal.
Desperationen i novemberdeppet. Och vet ni vad, vi måste faktiskt börja avrunda. Vi kommer att få återkomma till alla de här frågorna, tror jag. På torsdag inleder Sverigedemokraterna sina landsdagar. De kommer vi helt säkert prata om nästa vecka.
Kul.
Det måste ju dra ihop sig till SCB, stora partisympatiundersökning.
Början på december. Hur mycket man nu kan lita på dem efter den här.
Ju precis, kan vi lita på dem? Är det Evry som levererar underlaget? Man vet aldrig. Men vi säger tack och hej för den här gången. Ulrika Schenström, Lotta Heidenen, Anders Lindberg. Vi hörs.
Tack, hej då!
Hej då.